Podplay.
Jag tänker att jag kanske har en chans. Och det är också helt sjukt att man tänker, men jag kanske har en chans. Jag kanske kan överleva detta. För att han vill ju använda mig. Annars hade han ju redan mördat mig. Han gjort för länge sedan. Om han bara varit en psykopat som ville bara mörda mig. Då hade han gjort det redan. Men det gör han inte. Han använder mig för någonting helt brutalt. Men då har man ju en chans att kanske överleva och ta sig ut. Så den tanken börjar ju komma nu. Den här överlevnadstanken.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes.
Veckans gäst är Frida Farell. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Kan du börja med att presentera dig lite kort?
Jag är Frida Farell och jag är skådespelerska. Har varit det i över 20 år. Jag har bott utomlands ganska länge, i London och New York. Jag utbildade mig i London, bodde där i 5-6 år. Och sen så flyttade jag till Los Angeles och bodde där i 15 år.
Och du har ju också spelat huvudrollen i din egen film Apartment 407. Den här filmen baseras ju på den här historien som du ska berätta om här idag. Hur kommer det sig att du vill vara med i podden och vad är det du vill förmedla med din historia?
Jag vill prata om att våga prata om ett trauma som du varit med om, våga komma ut och prata om det, för det är ganska viktigt, och våga ta steget att flytta det från att vara offer till att vara en överlevare. Därför det är genom det steget du kan fortsätta ditt liv.
Kan du börja med att berätta om din uppväxt och hur hela din karriär började?
Jag växte upp i Malmö och gick i skolan här. Jag blev introducerad till teater med min mormor som tog mig att se Romeo och Juliet på Stora teatern här. Och det var så fascinerande så att jag ville själv stå på scen och bara, det vill jag också göra. Och sen så följde jag väl i de fotspåren och började spela teater i skolan och fortsatte med kör och sång och mycket så här kreativt. Och sen när jag gick ut skolan så stack jag med en gång i princip. Jag sökte in på teaterhögskolan i London och kom in och gick ett år där, intensivt år, som egentligen var 2 år som gick ihop i ett. Så det var superintensivt, 6 dagar i veckan. Så att, ja, nej, det var jättespännande. Innan jag kom till London så hade jag bott i Tyskland, i Frankrike, i Italien, i New York. Så jag kände mig ganska så, nej men det här klarar jag. Jag kände mig ganska stark och stor. Det är man ju inte när man är 23, men det kändes som. Jag kom ju från en modellvärld. Så för mig var det så här, jag gick runt på castings i högklacket och fina kläder i många år. Sen så kom jag till London och skulle börja på en teaterskola där jag skulle ha gympakläder och spela buske i 2 dagar i rad. Så jag bara, wow. Det var ganska stor omställning, men jag tyckte det var så spännande. Och det var precis det jag ville göra. Jag ville inte jobba som modell. Jag tyckte det var skittråkigt. Så att jag var ju så glad för att komma till London och gå på en riktig skola. Så för mig var det bara spännande, alltihopa.
Hur var folket som gick på skolan?
Det var väldigt, väldigt, vad ska man säga, prestige. För det var en sån stor teaterskola. Allt handlade om Shakespeare och det var mycket så här snofsigt. Och att man skulle kunna mycket om just Shakespeare och... Jag kunde inte så mycket om det. Jag kom från en helt annan bakgrund så jag bara, ja, okej, får lära mig snabbt.
Vad hade du för förväntningar på den här tiden som du skulle tillbringa här i London?
Jag trodde väl att man går på teaterhögskolan och sen så kommer man ut och är färdig skådespelare och får massa jobb. Så är det ju inte riktigt. Man går på teaterhögskolan och sen så kommer man ut och så är man fortfarande i princip på samma ställe som man var när man kom in. vet man inte riktigt var man står och vet inte vem man är. Och man känner sig nästan mer osäker när man kommer ut. För man har blivit så himla, inte avhyvlad på de här stora teaterhögskolorna. Så man liksom så nedtryckt. Och när man kommer ut så var man nästan mindre än när man kom in. Man var så stor och tyckte man var så häftig när man kom in. Så när man kommer ut så är man så här, okej, vad ska man göra nu? Typ. Det var nästan svårare att komma ut och möta den stora världen efteråt.
Finns det något annat du kan säga om hur du var som person när du kom till London och hur den här staden kanske också förändrade dig?
Alltså jag vet inte om London i sig förändrade mig innan. Jag kom från så många olika städer innan. Jag stack redan när jag var 16 första gången på sommarlovet, stack jag till Paris. Och jag tror att den resan egentligen förändrade mig mer, för då var jag så liten, då är man verkligen ung liksom. Och då kom jag liksom till Paris och hade ingen aning om hur en karta ens fungerade. Och fick en karta i handen och så gå till de här 10 adresserna. Och då sa typiskt modell, casting, ta dig hit och träffa den här killen på det här kaféet och träffa den här mannen på det här hotellrummet och träffa den här. Alltså, det var en helt annan värld för mig. Så att sen när jag kom till, och där gjorde jag likadant i Hamburg, eller gjorde likadant i München, gjorde likadant i New York, Milano. Så många år av detta. Så när jag kom till London så hade jag gjort så mycket av det här redan, så att jag kanske slappnade av lite grann i London. För att jag inte behövde göra detta. Jag behövde inte vara på sån helspänn längre. Utan jag kunde faktiskt slappna av och gå i skolan och bara vara mig själv. Och slippa vara det här liksom, försöka vara någonting som man inte egentligen är.
Berätta vad det är som händer i London.
När jag väl hade gått ut skolan så var jag vid Oxford Circus ungefär, mitt i stan. Oxford Circus går ungefär 1 miljon människor genom just den korsningen varje dag. Så det är jättemycket folk. Och jag var en av dem just den dagen. Och då kommer det fram en kille till mig, äldre man, kanske i 50-årsåldern. Jättesnyggt klädd, kostym. Så kom han fram och hej, vi sitter här och diskuterar för vi håller på med en casting från en commercial, en reklamfilm. Och vi tänkte att du såg intressant ut, så om du ville komma och göra castingen så är du hemskt välkommen. Okej, tänkte jag. Och det här jag har ju haft så många gånger i så många år, så det var inget nytt för mig. På så sätt att det har varit mitt jobb så länge. Så jag bara, han bara, här är mitt visitkort, så att om du vill höra av dig imorgon så kan vi diskutera när. Och jag var okej. Okay. Så tog jag hans visitkort. Så gick jag hem. Och så kollade jag upp det liksom, så mycket man kunde då. Detta är ju ett par år sedan. Så det är ju inte så som det är nu. Men jag kunde ändå. Jag gick på internet och kollade på honom. Och så det var ju en webbsite. Och det var en fotograf. Och det var bilder på killar och tjejer. Och det såg helt i mina ögon legit ut. Alltså det såg ut som vilken fotograf som helst. Så jag ringde och han bara, ja men kom imorgon klockan 12. Och sen så okej, mitt på dagen. Så igen, inga röda flaggor, ingenting konstigt. Hade han sagt, kom klockan 11 på kvällen. Har på dig underkläder, så har man tänkt, okej, kanske inte. Men nej, ingenting. Kom klockan 12. Okej. Så jag gick dit på klockan 12, mitt på dagen. På en jättebra adress på Harley Street. Som är en av de finare adresserna i London. Det var en helt vanlig casting, jag gick in, det var en assistent, det var frukt och det var te och kaffe. Och så tog han lite bilder, alltså vanliga, rakt framifrån, profil, närbild. Okej, tack så mycket, sa han. Vi hör av oss ifall klienten är intresserad. Okej, tack så mycket, så gick jag.
Vad fick du för känsla där när du kom dit?
Det var inte mer än en vanlig casting som jag gjort kanske 100 stycken eller 200 eller 500 i mitt liv. Alltså vet, jag har gjort så många sådana så jag bara tänkte, okej, another one. Men jag tänkte bara att, det är ju rätt bra betalt. För han berättade mycket då. Jag tänkte, ja men det kan ju vara bra nu när man är student. Kan jag betala hyran typ 6 månader? Tänkte jag, wow. Och så ringde han tillbaka nästa dag. Sa han, ja, men kunden var jätteintresserad. Så att de vill gärna boka dig för det här. Ja, men vad kul, tänkte jag, jätteroligt. Så sa han en ny tid igen. Jag kommer inte ihåg exakt om det var 1 eller 2 dagar senare. Men ett par dagar senare. Och så var det mitt på dagen igen. Och sen så skulle jag gå dit. Så gjorde jag det. Men denna gången när jag kom dit så var det ingen assistent och det var ingen frukt och det var inget te, det var ingen backdrop, det var ingen, det var bara han, fotografen. Så han öppnade dörren, hej kom in, så jag gick in. Så stängde han dörren bakom mig och så låste han den med ett par lås. Plus sista låset var med nyckel. Och jag kommer ihåg att jag tittade på den här nyckeln när han låste den. Så tänkte jag, men vänta här nu. stoppade nyckeln i fickan. Så tänkte, men vad? Min hjärna han liksom inte processar det som hände. Jag bara, men hur ska jag komma ut ifall han låser med nyckel och stoppar nyckeln i fickan? Vet du, det gick så här i slow motion för mig. Jag bara, what? Så bara blev jag stående i hallen. Och bara, fan. Jag kommer inte komma ut nu. Det enda jag kunde tänka på. Bara titta på, stirra på låset. Jag kommer inte komma ut. Jag kommer bara ihåg att jag var fastfrusen i princip i golvet och bara tänkte att det här gick inte ihop liksom i mitt huvud. Och då så sa jag, jag behöver toaletten, sa jag. Han bara, ja. Well, you know where it is, it's behind you. Jag bara, mm. Så sa han, leave your bags on the floor. Min handbag då. Vad han gör innan jag går på toaletten är att han tar fram en kniv. Han riktar inte den mot mig, han bara tar fram den och håller den bredvid sin kropp. Bara står och håller den bredvid sig. Han gör inget mot mig, inget våldsamt, ingenting. Han bara står helt stilla, tittar på mig. Det var nästan värre att han inte var våldsam, utan han bara stod med den här. Det var som en sån här hunting knife, en sån lång. Att han bara stod helt stilla med den och gjorde ingenting. Det var nästan värre än att jag bara tänkte, men alltså, vad ska han göra med den, tänkte jag. Man kan inte få, det går inte att få in i huvudet för folk. För då visste inte jag vad som skulle komma. Jag tänkte bara, okej, nu är jag fast. Ska han bara långsamt mörda mig? Ska han bara göra det? Ska han göra det snabbt? Ska han långsamt? Man hinner liksom, alltså, hjärnan processar ingenting. Man bara står helt tyst och bara tänker, så gick in på toaletten. Och så tänkte jag, jag måste komma ut här. För det var liksom översta våningen. Och det var ett pyttelitet fönster som är ungefär lika stort som din laptop här. Och filosoferade ifall jag kunde få ut min kropp genom det här fönstret då. Tänkte jag kanske få ut mina axlar. Så tittade jag ut, pressade ut huvudet. Och då var det liksom rakt ner till en pytteliten betonggård med lite soptunnor. Och jag kommer ihåg att jag tänkte att hur många ben jag kommer bryta om jag trillar ner här. Jag vet ju inte, tänkte jag, om jag landar man tänker så. Det fanns många tankar i huvudet, så okej. Okay. Och så bankade han på dörren, så tänkte jag, okej, så jag tog in, så tyst, stängde jag fönstret igen. Och sen så hoppade jag ner från toaletten, så sa han inte på dem här. Så slängde lite underkläder till mig. Jag bara, this is not part of the deal. Jag kunde inte komma på vad jag skulle säga till honom, vad ska jag säga? Jag bara, this is not part of the deal. Jag försökte vara snäll mot honom på något sätt, så han skulle bli arg. Och sen, ja, då visste jag ju vad han har där ute, så tänkte jag, okej, vad har jag för val här? Ska jag bara käfta emot? Ska jag ta på mig dem? Vad ska man göra? Och jag käftade emot lite grann, men på ett så snällt sätt som möjligt. Jag försökte, men alltså, ska jag verkligen hålla på mig? Det var inte det vi pratade om. Det handlade inte om det. Det var inte den här reklamfilmen vi skulle göra. Det var någon Harley Davidson. Så det var helt annat. Liksom, alls med underkläder. Så jag bara, men det har inte med det här att göra. Nej, ta på dig de här. Och det var en helt annan människa. Han bara 180, liksom, helt bytt. Så att jag slutade med att titta på mig underkläderna och gick ut. Och tänkte, okej, om jag är så lugn och snäll som möjligt så kanske han inte gör någonting. För att man får sådana konstiga tankar. För att hade han velat göra så hade han gjort det ändå. Det spelar ingen roll. Nu i efterhand så tänker man att han hade gjort vad som helst. Han skiter hur lugn och snäll jag är. Men när man står där så tänker man, ja men om jag är jättelugn och jättesnäll så kanske han inte gör någonting.
När du har tagit på dig de här kläderna och kommer ut där, vad är det som sker vidare?
Då vill han vill antagligen kolla liksom, hur jag ser ut i underkläder eller någonting. Då sa jag att jag har ont i magen. Så sa han, ja men du kan ta ett glas mjölk. Så sa jag, mjölk? vad är det i den mjölken? Liksom? Så bara tittar han på mig. Så tar han fram ett glas mjölk. Där är någonting i den ju. Jag är inte helt dum i huvudet. Men vi tittar på varandra precis som att han visste att jag visste. Så tänkte jag, men det är lika bra att jag dricker den här mjölken, för jag vill nog inte veta vad som händer sen. Så jag tog den här mjölken och bara drack den i ett enda gång. Alltså bara drack alltihopa, bara tänkte jag vill inte veta. Det är bättre att jag antingen blir förgiftad eller att jag bara somnar. Att jag inte får veta, tänkte jag vill inte veta. Så jag drack alltihopa snabbt och så gick jag in i vardagsrummet. Och det sista jag kommer ihåg är att han satt sig ner i en fåtölj, en sån här gammaldags fåtölj. Alla möblerna var väldigt gamla, typ så här. Alltså 1900-tals, sånt, early 19th century, sånt som är liksom Och där stod en stor pizzakartong. Så tänkte jag, fan, hur har han fått in en pizzakartong? När kom den, tänkte jag. Det enda jag kunde tänka, när kom pizzakartongen? Pizza, pizza, pizza. Så då hans stora tjocka kniv låg den på armstödet. Så tänkte jag för mig själv, okej, hinner jag fram? För han hade inte handen på kniven. Så hinner jag fram och ta den kniven? Hinner jag, kanske. Kanske jag hinner. Och då blev allting väldigt sakta och händerna blev tunga. Sen kom jag inte ihåg. Så vet jag inte vad som hände. Sen vaknade jag i ett annat rum på en madrass på golvet.
För 400 år sedan såg kartan annorlunda ut. Östersjön var ett svenskt innanhav som på alla sidor omgärdades av en ständigt växande stormakt.
Det här är ju någonting som uppfattas som existentiella hot mot hela det svenska riket.
Men hur började egentligen stormaktstiden? Lyssna på podden Historien om i Podplay-appen.
Jag vaknade i ett annat rum och då hade jag inga kläder på mig från magen och ner. Det är det starkaste minnet att jag kommer ihåg, att jag hade inga trosor på mig. Rummet var i en källarvåning, så det är på ett helt annat ställe. Då, när jag vaknade, vet inte jag var jag är någonstans. Så han har lyft ner mig i källaren och lämnat mig i ett källarrum där nere. För det är små, små fönster som är längst upp med taket, som är ungefär i höjd med trottoaren. Det är sådana små fönster som många bor så i England, att du bor i en källarlägenhet och du är precis i höjd under trottoaren i princip, så att du har bara lite ljus från längst upp i taket. Och så är det galler för att inte folk ska liksom, antingen smuts ska trilla ner, eller, för det har ju bara varit källarutrymmen förut. Och det används nu som lägenheter, och där var jag nere i en sån. Och det är också rätt så bra för att det är ingen som hörs. Skriker du ner så är det inte så många som hör det, för det är under marken i princip. Men det första jag gjorde där var, när jag vaknade liksom och insåg att jag var på ett nytt ställe, att han inte var där. Först visste jag inte om han var där eller inte, så jag var ju knäpptyst. Tänkte, är han här? Var är han? Och sen började jag gå runt och leta och titta och undersöka. Och då insåg jag att han har tagit bort allting som skulle kunna vara ett vapen. Alltså allt som skulle, alltså det var ett sånt där kitchenette. Där det är ett litet kök med lådor. Alla lådfronter, allting är borta. Alla dörrar är borta. Toalettsitsen är borta. Allt som skulle kunna dras av och vara ett vapen. Som man tänker sig att om han skulle kunna slå honom i huvudet med senare. Allt är borta. Vilket innebär att jag inte är den första. Det har jag gjort innan. Jag har ju bara satt i en lägenhet som någon annan redan har varit i. Antagligen många andra har varit där. Så den känslan kom ju nästan med en gång. Jag bara, oh my god, jag är ju inte den första här, herregud.
Vad tänker du och känner nu när du inser det här?
Han nog inte vill mörda mig med en gång, tänker jag. Jag tänker att jag kanske har en chans. Och det är också helt sjukt att man tänker, men jag kanske har en chans. Jag kanske kan överleva detta. För att han vill ju använda mig. Annars hade han ju redan mördat mig. Det hade han gjort för länge sedan. Om han bara varit en psykopat som ville bara mörda mig. Då hade han gjort det redan. Men det gör han inte. Han använder mig för någonting helt brutalt. Men då har man ju en chans att kanske överleva och ta sig ut. Så den tanken börjar ju komma nu. Den här överlevnadstanken.
Vad är det han utsätter dig för under den här tiden?
Han har olika män som kommer dit på olika tider på dygnet. Och gör vad de vill i princip. Hur de vill, när de vill. Alltså den tiden är liksom nästan som, den nästan kommer och går i ens minne. För att det är så mycket händelser samtidigt som så mycket droger är involverade. För jag fick den här mjölken om och om och om igen. Vilket jag nästan är, alltså jag är tacksam för det. För jag vill inte komma ihåg för mycket detaljer. Jag kommer ihåg nästan detaljer som fotografier i hjärnan. Alltså jag, nästan som så här snapshots, så kommer det så här bilder av vad som har hänt. Men inte hela grejen, och det är jag faktiskt tacksam för, ska jag säga. Jag vet inte hur mycket detaljer folk vill sitta och lyssna på, men det är ju inget trevligt. Det är ju bara brutala saker. Så att...
Jag förstår verkligen. Och du kan ju välja helt vad du känner att du vill berätta utan att gå in på några detaljer.
Alltså jag blir neddragad, jag får den här mjölken om och om igen. Och sen så kommer det olika män dit. Och hur många det kommer jag inte ihåg. Han hade ju hur många som helst som kunde komma dit. Och de fick ju göra i princip vad de ville. De hade ju så här, alltså det var ju fritt fram för dem att göra vad de ville. Vissa var väl mindre hemska, vissa var ju mer hemska. Och där har man ju fått antingen psykiska eller fysiska, inte men för livet, men man har ju verkligen fått uppleva saker som man inte vill. Inte alltid prata om heller, utan för det är också så här detaljer som, jag vet inte om folk behöver veta det, men det var fruktansvärda saker. En av dem var så en plastpåse på huvudet och alltså vet man bara, det är ju bara panik. Men de fick ju göra precis vad de ville. De hade ju inga regler, de här som var där. De folken som kom där är ju helt sjuka i huvudet.
Så han sålde dig alltså som sexslav?
Ja, han tog sig den friheten. Tänk att ha det, tänk att vara den människan. Ibland tänker jag på honom. Hur kan han gå och lägga sig på kvällen att ha gjort så mot någon? Jag tog ju mig ut till slut. Jag vet inte, men jag tror det var ett misstag på hans sida. Han kom ju ofta in och slängde lite underkläder och sa att jag är redo för nu kommer nästa och så här. Och så gjorde han det en dag och var väldigt, väldigt stressad och slängde kläder, underkläder och sa skynda, nu kommer han igen, jättebråttom. Okej, okay. Hurry. Okej. Och så nästan sprang han ut och slängde igen dörren. Men vad han inte gjorde var att jag hörde ett klick från låset. Och jag vet att jag blev sober instantly. Det var som att hela min värld bara riktades rakt mot det här låset i dörren. Och bara tänkte, antingen så leker han med mig och tänker att nu så kommer han hit så står han utanför med den här kniven och bara hugger ner mig för att jag försöker fly. Eller så har han glömt det, vilket jag tror att han inte, det kan han inte göra, han så knäpp jag inte tänkt det, det kan inte vara så, han måste, men jag kunde inte låta chansen gå. För att man har den här överlevnadsgrejen, det här hoppet, så jag bara smög bort till dörren och la örat mot dörren och bara lyssnade. Och så hörde jag fotsteg. Som gick längre och längre bort, så tänkte jag, men det här är inte sant. Han kanske står lite längre bort och väntar på mig. Och jag bara tog handen på handtaget och öppnade jätte sakta. Och tittade. Och det var ingen. Så tänkte jag, när som helst så bara slår han ner mig. Så öppnade jag mer och så öppnade jag mer och så öppnade jag mer. Till slut var dörren helt vidöppen, så kom det ingen. Så såg jag en trappa upp. Jag hade ju ingen aning var jag var någonstans. Så såg jag en trappa som gick rakt upp. Så tänkte jag, okej, jag måste ta den här trappan. Och då hade han vikt ihop mina kläder som jag kom i. Jeans och en sweatshirt så här. De låg ihopviktade på en pall vid ytterdörren så här, väldigt fint, alltså riktigt psykopat. Jag bara tog dem så här i handen och kramade dem och mina skor och så gick upp för trappan längs med ena kanten. Jag tänkte så många saker med huvudet, tänker de börja knarra, tänker man höra mig. Så gick jag upp för trappan sakta, jag tänkte när som helst kommer han, när som helst bara slår han ner mig. Men han kom inte. Vi snackade kanske 20 sekunder, men det kändes som en timme. Och jag kom längst upp. Och då när jag kommer längst upp för trappan så inser jag att det är samma ingång som jag kom in för några dagar sedan. När jag skulle göra det här jobbet. Och då vet jag var jag är någonstans. Och då bara ser jag de här glasdörrarna som går runt. Så bara springer jag mot dörrarna och bara trycker upp dörren. Och springer de här rundade revolving doors. Och bara kutar ut på gatan och vet precis var jag är någonstans. Ju mitt i stan. Och tar mig ut och springer och börjar springa. Jag sprang nu, jag vet inte, 10 kvarter kanske. Jag bara sprang. Jag stannade i en port, alltså en dörr, och bara började ta på mig kläder och skor och jeans. Och så bara springa.
När hinner du att förstå att du faktiskt har lyckats fly från det här?
Det tog en stund, för jag var helt säker på att han var bakom mig länge. Så det tog nog de här 10 kvarteren för mig att inse att jag var själv, att han inte var med mig bakom. Och då ser jag en sån här big black cab. Och så stannade jag den och hoppade in. Och så åkte jag till en kompis och så såg jag där.
Vet du någonting om hur länge du var inlåst där i källaren?
Det var 3 dagar.
Berättar du för din kompis var du kommer ifrån nu?
Inte med en gång. Nej, det gjorde jag inte. Väldigt, väldigt, vad ska man säga, gracious. Min kompis insåg att jag hade varit med om någonting, men inte ville pusha, utan tänkte att okej, hon berättar när hon kan.
Hur möter du verkligheten efter den här fruktansvärt traumatiska upplevelsen som du har varit med om?
Alltså, jag skrattar nästan av nervositet, därför att det är så svårt att möta verkligheten sen. Det är precis som att verkligheten existerar inte där nere, utan man är i en helt annan värld. Så när verkligheten möter en, får man säga, så är det som en chock. Det är som ett slag i ansiktet. Att, vänta här nu, där är en hel värld här ute ju. Jag måste ju tillbaka till den här världen. Jag måste existera här igen. Alltså det var så svårt. Jag kan säga att jag gick in i chock. Jag kommer inte ihåg nästan ingenting som hände de närmaste veckorna efter detta här. För mig så berättar jag inte för någon. Ingen. Jag höll knäpptyst. Jag sa ingenting till någon. Men många år senare fick jag reda på av min mamma att jag hade ringt min mamma och berättat för henne. Men det visste inte jag. Hon kom och hälsade på mig. Det kommer jag inte ihåg. Jag har ingen aning. Jag har totalt blockerat allt detta här. För man, precis med hjärnan, den bara slog ner liksom. För att skydda mig. Så att jag kom och mamma berättade för mig när filmen kom ut i London. På filmfestivalen. Den hade premiär i London. På en festival, vilket den faktiskt vann. Vilket är väldigt coolt. Då kom mamma och såg den. Och så sa hon till mig, men du kommer inte du ihåg att jag kom till London? Och jag bara, va? Kom du? Hon bara, ja men du ringde ju mig. Jag bara, va? Jag har inte... Nej. Jag hade ingen aning. Ingen aning. Och hon sa att vi träffades och vi... Alltså vet jag bara, va? Jag litar ju på henne till 100%. Klart jag måste ha berättat för henne. Jag måste vara så chockad så jag först har gjort det ringt henne. Men det kommer jag inte ihåg. Så chockad var jag på att möta verkligheten igen när man kommer ut.
Vad var anledningen till att du valde att vara helt tyst om det?
Det är skam som kommer i det. Det var, jag tog all skulden på mig själv och tyckte jag är inte klok. Hur kunde jag tro på den här? Hur kunde jag bara tro på detta och gå dit där? Jag tyckte det var mitt fel. Till 100%. Jag var inte, jag är inte klok. Jag skulle ha insett det här. Jag skulle ha sett det här. Jag skulle inte komma. Jag vet inte varför jag tog allting på mig. Och grejen är att det var ju inte mitt fel. Det vet jag ju nu. Men det tyckte jag då. Jag skämdes så oerhört mycket för att jag hade gjort så här. Jag vet inte, folk kommer att tro att jag inte är klok. Och så ska jag berätta det här för folk. Så ska jag sitta där och säga att jag har gjort det här. Jag gick ju in. Och grejen var som gjorde det ännu värre var att jag... När jag väl berättade för min kompis så sa hon, du måste ju gå till polisen. Du måste ju rapportera. Jag var okej. Så jag gick till polisen. Och det här är ett par dagar senare. När jag väl hade liksom kunnat andas lite. Jag gick dit och skulle rapportera det här som hade hänt. Och då tar de in mig i ett rum. Och sitter jag ner med 2 stycken yngre killar. Och då började de fråga mig en massa frågor. Ja, men okej. Och så en av frågorna var. Ja, men okej, did he force you in? No, I walked in myself. Oh, so you walked in yourself? Yeah. Oh, okej. Okay. Och då fick han ju mig att känna mig ännu värre. Han bara, okej, så du gick in där själv då? Så han tvingade inte in dig? Han drog inte in den lägenheten. Nej, sa jag. Nej, så som jag gick, jag var ju där för, jag, några dagar innan, sa jag, då hade ju allting varit okej. Okay. Han bara, ah, okej, okay, men han, så att han drog inte in det och han tog inte det i armen och drog in det. Och jag bara, nej. Ah, okej okay då. Tills då var det ju mitt fel för att jag hade gått in där själv. Så jag reste mig mitt i intervjun och bara gick. Jag bara, det här klarar inte jag, sa jag. Så jag gick. Jag gick hem, sen grät jag nog i en vecka minst. Jag bara tänkte, det är mitt fel, det är mitt fel. Jag gick in i lägenheten, jag gick rakt in i det här själv, det är mitt fel. Och det ledde ju jättemycket till att jag inte ville prata om det. Och det är, en sak jag vill säga idag också är att inte prata om det är inte bra. Utan jag skulle ha pratat om det mycket tidigare. Hålla inne med det här i 10 år är ju inte bra. Absolut inte för någon. Och minst av allt för mig själv.
Vi ska prata mer om den här bearbetningsprocessen. Och vi ska också prata mer om den här filmen Apartment 407. Men innan det så ska vi gå in lite mer på de här 10 åren. 10 år som du då alltså väljer att vara helt tyst om det här. Och inte prata om det. Hur är det att leva ett sånt liv? Och bära på något sånt här traumatiskt?
Ja, alltså jag gjorde ett val för mig själv. Där jag i princip bara sa till mig själv att det här har aldrig hänt. Aldrig någonsin, det har aldrig hänt. Och nu ska du leva som att det här aldrig har hänt. Och det kan man göra ett tag. Du kan ju intala din egen hjärna att det här har aldrig hänt. Och så levde jag som det. Så länge som det gick. Till slut går det inte. Alla som säger det, alla lögner kommer alltid ut. Det var ju en lögn för mig själv. Det kommer ju komma, sanningen kommer ju alltid fram. Så att man kan ju inte leva med det hur länge som helst. Vissa har ju det till sin dödsbädd, liksom. Så kommer det fram då. Men det måste ju komma fram. Det är mycket bättre att det kommer fram och du får prata om det. Men jag klarade att hålla in det i ungefär 10 år.
Vad gjorde du under de här 10 åren?
Jag levde och kände mig normal. Och det var ju så, alltså någonstans hade det här ju lagrats såklart, så det var ju väl någonting man kunde använda djupet på, vad som man hade gått igenom, att man kunde ta det här från känslor man hade gått när man skulle vara skådespelare och hitta ställen man behövde använda sina känslor liksom. Så det var ju säkert så att jag kunde använda det, men jag löste många lås runt detta.
Var du någonsin rädd att den här fotografen skulle dyka upp?
Jag tror jag i någon månad minst eller mer. Varje gång jag kom hem så smög jag runt om hörnet och tittade. Står han här? Är det någon som står och kollar? Jag känner mig alltid iakttagen och jag var livrädd. För han hade ju sagt, jag vet var du bor och jag vet var jag har ditt, han hade ju kollat så mitt driving license, alltså mitt körkort. Och han hade ju hotat mig jättemycket. Så jag varje enda dag stod jag och kollade ut. När jag skulle ut så stod jag och kollade så igen utan en litet glasfönster med lägenhet här nere i London. Längst ner så stod jag och kollade så om det någon som stod och kollade. Och när jag smög ut man så sprang hela vägen till tunnelbanan. Och mycket man hade för sig.
Om vi nu hoppar 10 år framåt. När är det du börjar våga prata om det här som har hänt och det du har upplevt och vad är det som får dig att faktiskt våga öppna upp dig?
Jag hade satt upp ett filmbolag i USA med min kompis som var regissör och författare. Och jag skådespelare och producent. Vi hade gjort en massa kortfilmer och webbserier och så här. Det var jättekul. Och så ville vi göra en långfilm. Och så satt vi och snackade om vad vi skulle göra för långfilm. Och sen så min före detta man. För han var den enda i mitt hjärta som jag hade berättat det här för. För när vi gifte oss så jag har någonting jag måste berätta för dig. Hur du ska veta det här som har hänt mig. För att ja, om du gifter dig med mig så måste du veta allt om mig. Typ. Så han visste. Så sa han till mig så här, men du, ska ni inte göra en långfilm som faktiskt betyder någonting? Inte bara en sån här knasig skräckfilm liksom. Jag bara, ja, jo, det kan vi göra. Ska ni inte göra en långfilm om din historia? Jag bara, nej, det ska vi inte, sa jag. Varför ska vi göra en långfilm om det? Det är väl ingen som behöver veta det. Jag var ju så här jätterädd för att prata om det. Så han bara, men jag tycker ni ska göra det. Jag stöttar det till 100%. Jag bara, nej. Och sen höll han på att övertyga mig. Det tog ett par veckor att snacka med mig om det här. Till slut så sa han så här, men du, om du gör det här tänk på att du kanske kan göra det för att hjälpa andra kvinnor istället. Jag bara så, okej. Okay. Och det, den meningen fick mig att tänka på att kunna göra det. För då handlade det inte om mig längre. Då handlade det inte bara om mig och min. Det handlade om att jag kanske kunde hjälpa någon annan. Som antingen varit med om något liknande. Eller som förhindrar dem från att vara med om något liknande. Då blir det en annan grej. Då blir det något mycket större för mig. För det var jobbigt för mig att det handlar bara om mig. Så han hjälpte mig jättemycket med det. Och sen så började vi diskutera hur vi skulle kunna göra det. Och sen så drog vi in med min kompis som också var med. Och så han var ju superintresserad. Det var en jättebra idé. Och så började han intervjua mig. Om exakt allt som hade hänt. Och det är så vi började. Och sen så tog det 2 år att skriva filmen. Tillsammans med regissören och författaren. Så skrev han filmen.
Hur kändes det att skapa fram och gestalta det här som du hade varit med om?
Det också låter helt bisarrt när jag säger det, men det var en del av min egen självhealing, så att säga. Och dels av att kunna berätta den så autentiskt som möjligt. Vi pratade om att hyra in någon skådespelare som skulle spendera tid med mig och lära sig det och liksom gå igenom allting och... Samtidigt så sa min före detta man att men är det inte bättre, du är ju skådespelare själv. Varför gör du inte det själv så blir det så autentiskt som möjligt. Sen kan du prata om det här inför folk. Du kan prata om, du kan göra Q&As, du kan gå ut och prata om filmen. Och jag bara så tänkte okej, vågar jag det? Jag vet inte. Och jag var så emot det. Hela min kropp bara så nej, jag vill inte. Men sen när jag väl gjorde det så blev jag så, jo men det är klart jag ska göra detta. Det är klart, detta är ju en del av... Dels för mig att läka mig själv och dels att kunna hjälpa och läka andra. Att de också kan se att man kan ta sig igenom en så pass traumatisk sak i sitt liv och göra någonting bra av det. Man kan ta det värsta som har hänt en och göra någonting bra av det och hjälpa någon annan med det. Det var svårt för att jag hade förträngt det så länge. Så först var jag inte säker på att jag skulle ens komma ihåg allting. Och sen var jag inte säker på att jag ville komma ihåg allting. Men när jag började prata om det så kom ju allting såklart igen. Och då var det ju det var ju jobbigt att behöva leva om det. Och sen prata ut det, säga orden liksom högt för någon annan. Bara det var ju jättejobbigt. Och det är jobbigt även idag. Nu när jag sitter här med dig. Är det jobbigt att prata om det igen och igen och igen. Och det är jobbigt för att man har fortfarande en liten del av den här skammen kvar. Även om man pratar om det hela tiden. Det är inte så att det bara försvinner. Utan det finns alltid lite kvar. Antingen att man blir dömd på något sätt. Eller att man... jag vet inte om någon tycker synd om en. Eller att man blir liksom... Det är någonting som man... Man vill inte vara annorlunda. Man vill inte vara den som är någonting har hänt med en. Man vill bara vara normal. Man vill bara vara som alla andra. Det är någonting, jag vet inte om det är, vet, i skolan, man vill inte vara annorlunda. Man vill inte vara den som är konstig eller varit med om något konstigt. Eller någon som, ja, men det är hon som bla 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 bla. Man vill inte vara den. Man vill vara den som inte är den. Och det är, så är det egentligen fortfarande.
Pratar du någonting fortfarande om den här upplevelsen som du hade under den här erfarenheten och även filmen? Eller känner du att du har bearbetat klart det som har hänt?
Jag vet inte om man någonsin är helt klar, kan jag säga det. Jag tror att det varje gång man pratar om det så hjälper det lite mer. Så jag tror inte man någonsin blir helt klar, precis som att man aldrig blir helt färdiglärd i sitt liv. Att man kan alltid lära sig någonting nytt varje dag. Så nej, jag tror inte jag är nog aldrig helt klar. Jag pratar gärna om den igen och igen och igen för att jag vet att då kan man alltid hjälpa någon ny. Helst av allt så vill jag gärna prata på skolor om den och visa den på skolor och göra en Q&A efter att prata med elever som är mellan kanske 14, 15, 16, 17 så de får se den här filmen och få fråga frågor som de kan få lov att ställa till mig som inte är en förälder. För det kan också vara skönt att ställa frågor direkt till någon som har varit med om det eller...
Finns det någonting annat som du skulle vilja berätta kring bearbetningsprocessen eller något annat som vi inte har fått med i den här poddinspelningen som du tycker är viktigt att lyfta upp?
Den stora grejen för mig är att om du varit med om en traumatisk upplevelse, och det kan vara en jätteliten grej, det behöver inte vara att du har blivit våldtagen. Det kan vara jättelitet, det kan vara jättestort, det spelar ingen roll. För dig var det traumatiskt och det är det som spelar roll. Att du vågar prata om det, det tycker jag är det viktigaste. Prata om det med en vän, kan du med en förälder är det jättebra, eller med någon på skolan och kurator, någon som kan lyssna på dig. Och sen tycker jag att om du kan försöka vända på det i ditt huvud till att du inte är ett offer utan att du är en överlevare. Det är där du kan göra den stora skillnaden för dig själv och kunna gå vidare. Så hur litet det än är, hur stort det än är, så kan du gå vidare genom att du skiftar över till att du inte är ett offer längre. För är du ett offer så vinner den andra personen. Är du en överlevare så förlorar den andra personen. Den som har gjort det mot dig.
Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av